Det är torsdagen den 23 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Det är som sagt bara torsdag, men trots det så är det dags för en panelpodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Ty imorgon är det ju midsommarafton och då ägnar sig till och med liberalkonservativa ledarskribenter åt traditionella riter och tar en liten paus från kampen i spalterna. Därför har jag så här dagen före dansaredagen samlat ihop mina kollegor för att be dem stoppa tån i nyhetsflödet och skilja rätt från fel, falskt från sant och gott från ont. Varmt välkommen säger jag som blå och blyg viol till gullvivan, mandelblommen och kattfoten, nämligen Tove Livendal, Peter Wennblad och Mattias Svensson. Välkomna.
Tack.
Tack så mycket.
Hallå.
Ja, vi talar om hälsningsrundan. Tove, är sillarna inlagda och laxen gravad hos dig?
Ja, laxen är gravad och så ska det bli lite Mattisillstårta också.
Ja, vad trevligt.
Men vi kommer att dela midsommarbord med andra så att jag kommer inte göra allt i år.
Nej, nej. Peter, hur är läget med dig idag?
Sillen är inlagd.
Mm, perfekt.
Även hos mig.
Några nya spännande sorter i år eller är det gamla säkra recept?
Nej, jag är ju överhuvudtaget så med matlagning att jag lagar sällan samma sak mer än en gång. Även fast jag tycker att det är fantastiskt gott. För jag glömmer bort vad det var jag lagade.
Det lät hänt.
Så att det blev en ny sillsort i år. Det är även en gammal favoritrepris med matchesill med brynt smör.
Men det är en klassiker.
Det blev en ny sillsort.
Men vilka var nykomlingarna?
Ja, nykomlingen, den här gången var det med äpple, selleri och purjolök.
Fantastiskt, det är ju tre ganska närliggande råvaror på sätt och vis tänker man liksom, men ändå ja. Intressant.
Ja, jag har provsmakat selleri en gång, en väldigt trevlig crunch. Och äpplet också, det blev liksom två sorters crunch.
Ja, men och äpple och selleri är ju kompisar i Waldorf-salladen också, så att det finns ju en gemensam historia här också.
Precis.
Mattias, vet du vad Waldorf-sallad är?
Eller säger nej, du så här, men den nämns väl i Fawlty Towers,
va? I'm sorry, we're out of Waldorfs.
Waldorf.
Det skulle kunna vara du, Mattias. Nej, jag skojar.
Ja.
Hur är det hos dig? Är du också laddad för midsommarfirande?
Nej, allt är inställt. Folk är sjuka.
Det var ju väldigt tråkigt. Där gick vi rakt in i väggen. Ja, men du får göra vad du kan på egen kalufs helt enkelt då.
Ja, jag får leta efter något i frysen för att överleva så länge jag kan.
Hörrni, vi ska väl dra igång. Dock med den här gången ett litet förbehåll. Det har varit lyssnare som hört av sig och anklagat oss för att vara, och nu citerar jag, besatt av att skälla på Centern. Anklagelsen är givetvis befängd, men bara för att bevisa att vi inte alls bryr oss om att skälla på Centern, eller i varje fall kan sluta när som helst, så ska vi idag försöka undvika att skälla på Centern så länge det går. Är alla med på det?
Vi gör ett försök.
Ja, naturligtvis. Och man känner liksom harmen bubbla upp, man känner liksom att man är så provocerad av Centerns blotta existens i svensk politik. Då får, alltså fram med det då, herregud, det är inte bra att hålla tillbaka. Men vi försöker visa upp oss från vår goda sida.
Ja, vi kan ha det, ett löfte om att det är en målsättning.
Mm, precis. Ungefär som 6 veckors semester var i valrörelsen 1988. Det kanske inte går att sluta cold turkey med att skälla på Centern, ska sägas också. Men vi försöker trappa ner. Med det sagt så kör vi igång med ämnen. Och då tänkte jag att vi skulle börja med att riksdagsterminen ju avslutades i veckan med att kammaren beslutade om en vårändringsbudget och en extra ändringsbudget där garantipensionerna höjs med 1 000 kronor, och det var ju ganska mycket stök innan dess. Dessa nya höjda pensioner kommer lämpligt nog att börja betalas ut i augusti. Tove, vad tycker och känner du inför både just den här pensionsfrågan men också allting som har föregått den i processen så att säga?
Ja du Andreas, jag känner stor leda.
Ja, okej.
Okay. Det är vad jag känner. Och det är väl så att den här, så här sommaravslutningen slutade i samma stil som hela året har varit. Eller den senaste mandatperioden egentligen. Och det var illustrativt att man fick igenom budgeten med en röstsmarginal. Och den rösten som avgjorde var förvisso inte helt likgiltig inför pensionsfrågan, men hade sin stora hjärtekamp, som hon uttryckte, nämligen politiska vilden Amineh Kakabaveh, i en annan fråga, och det handlar om Sveriges relation till Turkiet. Och det är också symptomatiskt att i en fråga så avgörs rösten av någon som brinner för en annan fråga. Och det är ju så vi får det när vi har så skakigt och svagt regeringsunderlag. Så det är ju en väldigt oönskad situation som svensk politik befinner sig i. Den får ägna jättemycket kraft åt kohandel av olika sorter, och det blir väldigt lite fokus på vägarna framåt. Så det är leda. Jag hoppas vi får något annat efter valet i höst.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, du låter nästan, jag tolkar dig som att du är tacksam för att riksmötet 2021-2022 nu har stängt sina dörrar, och att nästa gång, när nästa riksmöte öppnar, så är det efter ett riksdagsval med annan sammansättning.
Ja, man kan ju inte lita på det. Det finns ju alltid en sån där risk att man skakar de där tärningarna jätteivrigt och sen så ramlar de ner på exakt samma ställe. Det vore dystert. Men ja, jag är ju för sig optimist, så att jag tänker att när det, ja, folk lär sig, och det, vi har ju ändå kommit någonstans, ska man säga, i debatten så tycker jag att det finns idag en större realism och en större acceptans för hur det ser ut. Och sen så görs då idoga försök att då tänka bort den där verkligheten. Men ja, jag tror att också att svenska folket börjar ledsna ganska rejält på det som känns som en cirkus. Och det är väl också symptomatiskt att i den här senaste rundan, när alla egentligen inblandade gjorde det som på något sätt förväntas av dem, och oppositionen gör sin plikt, nämligen att påpeka att regeringen inte kan vara säker på att de sitter kvar. Men de straffades också ganska hårt sen i opinionsmätningarna, och väljarna som också, tror jag, känner denna leda inför det här oförmögna politiska landskapet.
Mm. Själva frågan om pensionerna då, har du några tankar och åsikter om det?
Garantipensionerna. Ja, vi har ju skrivit och talat om det flera gånger. Det är ju, bondaktionen är ju igång inför valrörelsen. Jag tror Mattias är väl den som har skrivit mest utförligt om frågan, att det är liksom, nu ska väljarna höstas in, och då blir de här långsiktiga principerna man använder för att bygga upp system som ska hålla över tid, de kastar man över bord, för nu handlar det bara om att så att säga framställa sig som den mest generösa jultomten. Och det är också sorgligt. Så att det är väl alltid de här delade känslorna inför valrörelsen, att de kan på ett sätt vara katalysatorer för vissa frågor och sådär. Men tyvärr så blir ju alla inblandade lite dummare och lite mer kortsiktiga. Och det märks ju också i pensionsfrågan.
Vi byter över till Mattias då, angående bondeaktioner och pensionerna. Vad har du för tankar om det?
Ja, alltså det har ju varit en vår där man försökt hantera stigande priser. När inflationen kom till sist så har man ju då försökt att gripa in med den här reaktiva politiken och på olika sätt kompensera folk för de förändringar som sker i omvärlden, vilket inte nödvändigtvis är speciellt smart i sig. Och det började ju då med att man skulle sänka skatter riktat då för att kompensera för energipriser och för bensinpriser, och som inte det var nog så har man sen börjat resonera i termer av att vissa grupper då ska kompensera särskilt för stigande levnadsomkostnader, och då pensionärer. Och problemet med ett stort problem med det resonemanget är att alla ser ju att det här är inte på grund av att det är unikt synd om pensionärer, även om det fälls många krokodiltårar från talarstolarna. Pensionärer har haft en genomsnittlig och i några fall till och med god utveckling av inkomster, visade Finanspolitiska rådet. Utan vad det handlar om är att pensionärer är många och väldigt röstbenägna, och alltså vill alla politiska partier tilltala dem. Och det är därför det är Och i det syftet så har man då gett sig på principerna för den långvariga pensionsuppgörelsen som då har sett till att garantera pensioner, förvisso inte på någon nivå som får någon att nödvändigtvis jubla, men å andra sidan ett löfte som politiken kan ställa ut och hålla utan att hela tiden behöva gå till statskassan och hämta mer från de som jobbar idag.
Mm. Och det var ju, nu har ju samtliga partier så att säga gett sig in i huggsexan om pensionerna som då så att säga, leder bort från pensionsöverenskommelsens idé om att det inte skulle vara politiska beslut som skulle krävas för att
finansiera. Det blir ju så när man vill bilda sidor ihop med partier som på varsin sida vill riva upp den här pensionsuppgörelsen, det vill säga de som inte får vara med och som därför har kunnat lova allt åt alla, Vänsterpartiet på vänsterkanten och Sverigedemokraterna på den andra kanten.
Ytterkanterna har fått inflytande, som någon sa. Jag ska säga att ni som är specialintresserade av pensioner får jättegärna, om ni inte har gjort det, lyssna på måndagens podd då vi bland annat hade som gäst Olle Zettergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten. Jakob Lundberg som är chefsekonom på Tankesmedjan Timbro deltog också. Och då hade vi ett intressant samtal om det här, både om vad garantipensioner och om pensionsuppgörelsen och om vad dagens beslut innebär lite mer detaljerat. Så lyssna gärna på det. Tänkte vända mig till dig, Peter. Är det så att kan man så att säga politikerna så att säga köpa till sig lite extra röster genom att ge en tusenlapp till en röststark grupp som pensionärerna lagom utbetalade i augusti? Påverkar det valet, tror du?
Ja, alltså jag tror ju att röstköp kan fungera när det liksom är väldigt väldesignade politiska förslag. Så ta till exempel när Socialdemokraterna lanserade maxtaxan i valet 1990, valrörelsen 1998, då var ju känslan liksom den dagen det förslaget kom, bara där avgjordes valet, för att det var liksom rakt in i målgruppen, som man säger på PR-språk. I det här fallet, ja, jag vet inte riktigt, jag har egen erfarenhet av att vara småbarnsförälder och betala förskoleräkningar, men inte av att vara pensionär, så att jag vet liksom inte hur, med vilken kirurgisk precision det här går in i målgruppen.
Ja, det är väl ingen som vet det exakt. Det återstår, som man brukar säga, att se. Tove, du känner bara leda, säger du. Du vill inte prata helt enkelt mer om det här? Eller du vill bara gå vidare?
Jag försöker glömma det, men nej. Mm. Nej, men det är väl det här att jag har väl för höga förväntningar. Jag tänker att det har varit så mycket under den här perioden som vi har haft möjlighet att skriva om, den senaste mandatperioden nu. Om jag går tillbaka och tittar på de olika artiklar vi har haft som just har rört svensk inrikespolitik, så har det ju handlat väldigt mycket om dels partiet vi inte får nämna vid namn i den här podden, men framför allt det här, tycker jag, infantila förhållningssättet till väljarna. Att man håller på och fiffilurar och sen tror man inte att väljarna ska se vad man håller på med. Och det har ju handlat både om den här liksom, krumbuktandet kring Sverigedemokraterna. Man har varit beroende av att försöka få deras stöd men inte velat erkänna det. Och det är de här ytterkantspartierna som behövs i en ekvation så som det ser ut. Men, och som man då, istället för att säga att ah, det här är inte kul, men vi får förhandla för att försöka få igenom bra politik, så ska man då liksom köra med den här stilen att nej, de kan vi inte prata med, och så får man liksom förhandla på ett sätt som gör att man sen kan hävda att man inte alls förhandlade fast det var det man gjorde. Och den sortens teaterspel tycker jag att väljarna förtjänar bättre än. Vi är liksom myndiga vuxna människor, vi förstår att man inte kan få en ponny varje dag man önskar det, och politikerna borde förhålla sig mer vuxet, tycker jag, till den situation som är. För att om de inte ens kan förhålla sig vuxet till hur den parlamentariska verkligheten ser ut i riksdagen, hur ska de då kunna förhålla sig vuxet till alla de problem som vi har att lösa, tänker jag.
Då tänker jag så här, då ska vi inte förmörka din dag mer med detta ämne, den ljusaste av årstider, utan vi går helt enkelt vidare. Dessvärre är nästa ämne också ganska mörkt, inser jag precis. För att vi ska ju prata den svenska ekonomin, och då är det inte några parader eller trumpetstötar, ska jag säga. Vi håller på att gå in i en lågkonjunktur, varnade Konjunkturinstitutet i veckan på grund av den höga inflationen. Så här skriver man: expansiv ekonomisk politik under pandemin, omfattade störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat en perfekt storm med skenande inflation på många håll i världen. Tänkte vi ska gå till vår makroman framför andra, Mattias. Vad tänker du om det här? Inflationen skenar. Vad tänker politikerna om det? Vad tror du politikerna kommer göra? Vad ska politikerna göra och vad kan politikerna göra?
Ja, det är ju det vi ser. De håller på och agerar under föreställningen att politiken ska och bör hålla på och kompensera för det här med en massa riktade åtgärder mot de priser som förändras, snarare än att inse att rollen bör snarare vara den motsatta och sitta lugnt i båten och låta den sortens prischocker faktiskt ha sin verkan och skapa en anpassning i dynamiska ekonomier. Man kan förvisso agera lite på marginalen när det finns ju skatter som skapar hävstångseffekter. När bensinpriset går upp så får staten in mycket mer momsintäkter, och där kan man definitivt korrigera så att det liksom inte blir för mycket. Men när saker blir dyrare är det dumt om politiken försöker agera som om de inte blir det. Därför att då riskerar vi att få brister och annat istället när folk konsumerar som tidigare i alla fall, och det är ofta sämre. Tyvärr så är man redan inne på att göra fel saker när det egentligen inte finns så mycket att göra. Sen ska man väl också säga att när Konjunkturinstitutet förutspår en lågkonjunktur, då är det verkligen illa, därför att det är ju ökänt hur sällan faktiska ras i ekonomin, inklusive väldigt ordentliga, som finanskrisen har förutsätts av olika konjunkturmätare. Institut. Jag tror det är väldigt få som har förutsatt. Å andra sidan finns det sådana som jag som har förutspått att det ska rasa sen på grund av penningpolitiska stimulanser i en 5-6 år nu i alla fall.
Det är inte bara 5-6 år, Mattias. Men åtminstone sen förra finanskrisen har du väl förutspått det?
Jag tog det väl lugnt de första åren i alla fall, även om jag såg att krisåtgärderna ganska snabbt blev permanentade, så att det inte var bra.
Jag skulle säga att du och Andreas Cervenka, ekonomijournalisten, ni är ju som de där professorerna i Tintin. Professor Tintin, vet, den mystiska stjärnan. Han som går omkring iklädd ett lakan och slår på en gonggong och varnar för jordens undergång. Det är inte illa ment nu, Mattias, men liksom lite så har du väl...
Jag hör vad du säger, och jag har varit bekymrad för den här penningpolitiken som har blåst upp och fortsatt att höja insatserna under en hel mandatperiod. Ja, det kommer jag även fortsättningsvis att vara.
Ja, men såklart, om jag ska vara allvarlig, med all rätt. Man kan säga om inflation, Mattias, det kanske du kan förklara. Det är också delvis ett psykologiskt fenomen, för det handlar ju också om förväntningar. Nu har vi ju under en generation inte haft någon inflation, och då har ju förväntningarna då kunnat vara att priserna ökar med ungefär 2% per år. Och sådär. Vad är det som händer när inflationsförväntningar börjar komma och det så att säga blir ett självspelande piano? Kan du prata lite om det?
Ja, alltså det som händer då är ju att vi börjar anpassa oss, till exempel, precis som det har ju talats under många år om att man datorer blir billigare, du får mer och mer för varje gång, så att du inte går och köper din nya dator, för att du vet att väntar du ett halvår så får du för samma pengar en betydligt bättre dator. Nu har du motsatt problem, alltså att allting kan förväntas bli dyrare, så det är viktigt att sätta fart på dina slantar så fort som möjligt. Och köpa någonting handfast och ordentligt idag, så att så att du har något kvar, för pengarna kommer att vara mindre värda imorgon. Och när vi får den anpassningen så får man ju en helt annan omloppshastighet. Där har vi ju liksom extremerna är ju kända från historien, när man liksom under Tyskland 1923 eller liksom i Venezuela och sånt där liksom sprang ut med sina buntar och skottkärror med pengar och köpte liksom nästan vad som helst, för att redan på eftermiddagen så var de värda betydligt mindre.
Mm. Precis. Det skapar ju en störning alltså, så i både konsumtionsmönstret och också avgör konsumtion och sparande liksom, vilket är naturligtvis
men det som framförallt kan hända i också andra är ju att man förstås helt naturligt, när pengar är mindre värda, vi köper mindre, människor känner sig klämda, då vill vi förstås ha högre lön, och då ökar kostnader för arbetsgivarna, och det här ser vi ju lite grann överallt. Man försöker hålla igen, men då leder det istället till brist på arbetskraft, att personal strejkar och är missnöjda. Vilket leder till att ett antal tjänster inte blir utförda, det är kaos på flygplatser och annat. Och då får vi istället den typen av stopp och fördyringar på andra sätt som i många fall stör ekonomin ännu mer. Så det här leder till liksom hicka och störningar i ekonomins funktionssätt, och mer så ju mer man försöker liksom jobba emot det.
Peter, jag tänker du får vara Sören Holmberg idag. Vad betyder det att vi har en lågkonjunktur lurande runt hörnet, eller kanske till och med över oss när vi går in i valrörelsen efter sommaren?
Ja, men jag tror lite som Tove var inne på tidigare, att väljarna är kloka nog att förstå att liksom mycket av drivkrafterna bakom den inflation vi ser nu ligger liksom utanför de svenska politikernas kontroll. Alltså det ser ju likadant ut över stora delar av världen. Men sen håller jag inte riktigt med Mattias om det här med liksom att det nu är en så här politisk kompensationsdiskussion. Jag tycker faktiskt att den har stannat av lite grann. Alltså vi såg väldigt mycket av den under hösten och vintern, när liksom prisökningarna var koncentrerade till liksom el och bränsle. Men nu när vi har liksom fått ett så brett genomslag för inflationen, det är ju liksom allt från kaffe till kläder, liksom, så tycker jag att liksom det politiska momentumet har försvunnit, och att det liksom börjar etablera sig kanske en acceptans både i politiken och i väljarkåren för att så här, det här är det nya normala, för att låna ett pandemibegrepp.
Ja, jag tänker väl mer att de frågorna ligger kvar, eftersom det inte har lösts hur man ska kompensera, och sen har det ju då hoppat över till vilka grupper ska kompenseras med pensionsutfästelserna.
Men så jag tror, precis som vi var inne på, att den kompensationsdiskussionen nu, eftersom inflationen blir så bred, då flyttas den från politiken till arbetsmarknadens parter istället. Jag tror att där är det liksom den knäckfrågorna nu. Hur ska det här påverka lönebildningen i sig?
Finns det tillräckligt med medvetenhet och ansvar där, tror vi då?
En väldigt bra jag tror ändå att det fortfarande finns en sån liksom stark samsyn hos arbetsgivarparterna och de stora fackförbunden, att det är liksom produktiviteten som måste vara styrande för löneutvecklingen och inte den allmänna prisutvecklingen. Men det kommer säkert vara lite mer turbulent än vanligt, det tror jag.
Lågkonjunktur i världen, eller i Sverige, brukar ju i alla fall båda för borgerlig valseger, så det kan vi väl ta på plussidan då. Tove, vad tänker du om detta?
Ja, jag har ju inte så stora illusioner om det här med ansvarskännande, utan jag tänkte på det också, att nu när jag har röstat som budget, att det är också så där tydligt att att innan, när det föreligger oenigheter om det ska röstas och sådär, då målas det upp som att det är så enormt stora skillnader. Det är ödesmättat om det ena vinner gentemot det andra. Och sen kan alla leva ändå med det som blev där, för att skillnader i praktiken inte är inte sådär jättestora. Så att jag brukar alltid hoppas på att borgerligheten inför ett val ska orka vara ett ordentligt alternativ till en socialistisk bygge eller en socialdemokratisk syn på statens roll och sådär. Och sen det brukar ju aldrig riktigt bli så, utan man brukar inte vilja chansa att man får med sig väljarna på det. Utan det blir liksom någon slags mellanmjölk av det hela, istället för att verkligen tydligt tala om att man skulle kunna bygga samhället på ett helt annat sätt.
Mm, men du efterlyser en lite frugal borgerlighet när det gäller i detta sammanhang alltså?
Ja, men det är ju... Det är ju det här att man, så här, att kunna frigöra sig från... Alltså, borgerligheten talar ju om det här, att samhället ska vara större än staten och att individerna liksom ska kunna av egen kraft både ha ett stort mått av frihet och därmed också kunna ta ett stort mått av ansvar. Och i båda fall så brister det ju, utan då blir det här att nej, men så kommer det, så blir det skillnader. Som Mattias klokt brukar påpeka att man ska tala om skillnader just då. Klyftor är inte alltid det relevanta namnet, men det är mer medialt gångbart. Därför att människor beter sig på olika sätt och så. Och då blir politiken jättenervös, även borgerliga politiker. Och så kommer de sättande som ska försöka jämna ut allting och säga att nej, men vi ska ta hand om alla skillnader som kan uppstå som kan anses vara provocerande. Så att det har vi sett förut när även borgerliga politiker inte blir så borgerliga när det närmar sig val. Mm.
Det är också läge att påminna om det som Peter skrev om i början av veckan med alla investeringar, allt det här tråkiga som vi bara räknar med ska funka år efter år, därför att infrastruktur, vattenledningar och liknande, där har det ju skett decennier av underinvesteringar som vi riskerar att få betala för på helt andra sätt. Och jag menar, ju mer man har ägnat sig åt pandemilöften och annat, desto längre ner i prioritetshögen hamnar den här typen av helt nödvändigt underhåll.
Så är det. Den svenska reala kapitalstocken när det gäller vissa saker håller ju på att bli gammal. Den byggdes ju ut till stor del på 60- och 70-talet och har nu uppnått sin tekniska livslängd. Nu har jag faktiskt inte läst vad Peter skrev i tidigare veckan, men jag antar att det var det som det syftades på.
Precis så.
Ja, det var ju fortsatt dystert. Jag vet inte riktigt hur vi ska få igång den här midsommarvaken.
Riktig midsommarstämning.
Ja, vädret
är mot mörkare tider igen.
Ja, vädret är i alla fall väldigt bra.
Men vi skulle kunna prata om Centern kanske.
Ja, då lär det bli gammal och glatt och fest i Capernaum, som någon sa. Nej, alltså vi får gå vidare till Peter. Och då tänkte jag vi skulle prata kraft. Kraftpaket faktiskt. För att regeringen har ju varit... det finns ju en energiminister som anses vara ett kraftpaket kanske, det vet jag inte, men det har i alla fall förekommit kraftigt spel i veckan.
Romeo i rosa tanga i alla fall.
Precis, där fick Uggla-fansen sin lilla easter egg. Peter, berätta, vad är det som har hänt i veckan på den fronten?
Nej, det var då energiministern herr Farmanbar och klimat- och miljöministern fru Strandell, håller jag på att säga, men det är väl fröken Strandell, som presenterade ett kraftpaket för mer billig el i hela landet. Men det där kraftpaketet var väl kanske mer omslagspapper än innehåll. Det var ganska mycket ompaketering av redan presenterade saker. Men det kanske liksom det som har fått mest medial uppmärksamhet och som kanske har varit mest intressant är ju att det börjar röra på sig i socialdemokratin när det gäller kärnkraften.
Mm. Vilket det måste göra, antar jag.
Ja, alltså tidigare har de ju varit mycket bakbundna av liksom, Miljöpartiet, och så är det som att det har levt kvar under ett antal månader att man ska vara kategoriskt mot kärnkraft. Men att jag tror att poletten börjar liksom trilla ner. Att Sverige, oavsett vad man tycker om olika kraftslag, eller så här, Sverige måste ha mer planerbar kraft, som det heter. Det är liksom ett fysikaliskt faktum. Det är inte något man behöver träta om politiskt. Och då är det liksom inte så mycket annat än ny kärnkraft, eller att förlänga livslängden på den kärnkraft vi har, som står till buds. Annars är det liksom bygga ut Norrlandsälvarna eller elda med flis. Liksom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Nu är det ju så särskilt, jag tänker på socialdemokratin och kärnkraften, att standardargumentet från Socialdemokraterna har ju varit att det är marknaden som har stängt kärnkraftverken och vi lyssnar på marknaden. Är vi inte duktiga marknadsliberaler? Vill ni vara socialister och bygga kärnkraft? Peter, du har säkert hört... Ja, nu skämtar jag. Men vad ger du för det resonemanget? Eller vad tänker
du? Inte särskilt mycket. Alltså, alla marknader verkar ju, vad säger, inom det... på den spelplan som man ger den. Och i det här fallet så har ju kärnkraften... Ja, det här är ju ganska komplicerat med juridik och skattepolitik och sånt där. Men kärnkraften har ju liksom motarbetats av skattepolitiken och det juridiska regelverket.
Mm.
Så att det är ju fortfarande... Sen så är jag liksom inte säker på att det är ju, så marknaden har, oavsett om man ser en möjlig lönsamhet med kärnkraften, så marknaden hatar ju osäkerhet. Och att investera i ny kärnkraft är ju liksom, det är ju ett investeringsbeslut med flera decenniers horisont. Och det vet ju alla, så hur mycket hinner inte hända politiskt och tekniskt och allt sånt där på 5 decennier, så att hur man än bär sig åt så är det ju kanske inte en investeringsmöjlighet som energimarknaden kommer kastas över. Liksom.
Nej, så är det ju. Tove, vänder mig till dig. Det som Peter beskriver, att Socialdemokraterna håller på att ändra sig. De ska ju fortfarande bilda regering tillsammans, eller i alla fall ha som regeringsunderlag andra partier som inte är lika förtjusta i kärnkraft. Hur kommer det gå egentligen?
Mm, det blir spännande att se. Men det är,
men det är inte vårt problem, säg. Jo, men det blir ju vårt problem förstås. Det kan ju bli vårt problem.
Ja, men det är ju så. Och dessvärre är det ju så att får vi en pajig och svag regering, så får vi ju alla lida för det. Så att det är ingenting att önska efter så. Men det är ju en... Dels är det är bra om Socialdemokraterna håller på att tänka om, vilket de har haft enklare att göra i de här frågorna utan Miljöpartiet som barlast. Och det har ju varit, men här har det ju funnits inom Socialdemokraterna också ganska stora interna, det har varit inbördeskrig som har gått under radarn mellan de här som förstår värdet av att svensk basindustri har förutsättningar som går att leva med, till de som har förklarat att är man för kärnkraft kan man inte vara en riktig socialdemokrat. Och det har förekommit sådana ordväxlingar. Och det är klart att i längden så är det väl, de positionerna är oförenliga, och det är en tillräckligt stor fråga för att det inte ska gå och sopa under matten och säga att det är en marginalfråga, utan det handlar ju väldigt mycket om liksom vilken typ av land Sverige ska vara och vilka förutsättningar som ska finnas för företagande här. Så att det är intressant. Och sen finns det ju avskräckande exempel. Tänker vi Anna-Charlotta Johansson, som ju är tidigare medarbetare på ledarredaktionen. Hon som bor i Sydafrika har ju beskrivit där vad elbristen kan leda till. Nämligen där har vi någonting som kallas för load shedding, som innebär att man stänger av elen under några timmar per dag för att man måste hushålla med den, och det får ju såna enorma konsekvenser i vad landet klarar av. Det har ju blivit dessutom skapat enorm social oro, så att jag tror att det finns exempel som man kan titta på vad som händer när vi inte har tillgång till de här basförnödenheterna vi förväntar oss ha.
Jag tänker så här, Socialdemokraterna vill ju för allt i världen inte ha det här som en konfliktfråga. Man vill ha en bred uppgörelse, det var det man pratade om i veckan, eller man vill, ja, man vill i alla fall inte att det ska bli strid, utan man vill döda frågan helt enkelt. Peter, tror du man kommer lyckas med det?
Nej, det tror jag faktiskt inte att man kommer göra, eftersom det är så uppenbart, inte bara för liksom oppositionen utan för även för väljarna, att vad säger, det här är ett utspel som Socialdemokraterna kunde göra nu när de sitter i ensam regeringsställning. Men det kommer de inte att göra efter valet. Om de ska bilda regering så kommer det att vara med Miljöpartiet i Rosenbad eller Miljöpartiet som samarbetsparti. Och då, det är ju därför, det är det Socialdemokraterna försöker runda nu genom att vilja ha breda energipolitiska samtal. Det ska man ju tolka som att säga, hjälp oss att slippa prata med Miljöpartiet.
Men det betet tog inte Moderaterna.
Nej, de är lite kloka än så. Men med det sagt så tycker jag, alltså det här är en för viktig fråga för att så jag tycker nog att Moderaterna ska, alltså om det skulle olyckligtvis skulle bli så att vi får en ny röd eller rödgrön regering, att Moderaterna, det här är för viktigt för att inte, energipolitiken är för viktig för att inte göra det bästa möjliga. Och jag tror att borgerligheten har ett ganska bra förhandlingsläge också. Mm.
Mattias, vill du avrunda det här ämnet med kraftpaket? Hur rimmar förresten Magnus Uggla på kraftpaket? Det kanske du kan berätta om.
Ja, det leder ju inte till två hål i väggen utan tankarna till ett annat hål, om vi säger så.
Men det är ett bra rim.
Ja, det är ett jättebra rim. Mm.
Magnus Uggla, förresten, Mattias, har du varit en... har du lyssnat på honom mycket?
Jo, men han... Det är ju bra partymusik.
Mm. Några favoritlåtar?
Ja, alltså de tidiga plattorna är ju... just nu kommer jag bara inte på någon bara för det, men... kanske inte så långt tillbaka, men just lite de här punkiga som hatade dörrvakter och sånt där, det var kul.
Ja, han har ju även gjort en låt om den dag vi befinner oss på idag. Kung i baren handlar ju om lönedag.
Just det, det stämmer.
Det är också lövmarknaden.
Är det?
Och
det är
något väldigt blivit.
Ja, det är något väldigt blekingst där. Vad innan ni åt och lövade varandra, eller?
Ja, alltså det är helt enkelt en marknad i Karlskrona. Mm. Där pappa hade gård och skrev där till folk: fick du inte stånd på marknaden, dra ej vidare till knallar som ville kunna sälja.
Men gud.
Fantastiskt. Ja. Och alltså, nu hade vi då till och med centerförbud, men du drog ändå in en jävla lövmarknad här. Alltså.
Ändå kom Centerpartiet in i bilden, ja.
Precis. Hörrni, vi ska gå vidare. Vi lämnar kraften åt sitt öde så länge. Och nu är det dags för det här roliga momentet som jag kallar svar direkt. Då jag slänger in lite aktuella ämnen där ni får säga snabbt vad ni tycker. Och ni vet ju inte vad det är som väntar, så det gäller att den ideologiska kompassen genast ger perfekt utslag. Jag tror du kommer göra det på den första faktiskt, för den är ganska enkel. Det är så här att Liberalerna vill förbjuda konfessionella skolor med undantag för judiska skolor som kommer finnas kvar i egenskap av skolor för nationella minoriteter. Tycker vi detta är klokt? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Nej, nej, nej.
Nej, 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 nej. Okej, jag ska inte vara Svarte Petter, eller jag ska inte vara djävulens advokat här, men...
det vill nej, du visst.
Nej, det vill jag inte. Jag är opartisk folkpartist. Men, nej, men finns det något förmildrande att säga om det här? Eller är man helt bara fel ute, Tove?
Nej, vi har ju skrivit om det här också förut. Därför att frågan har varit uppe förut. Och där handlar det om att det har funnits bekymmer på en del muslimska friskolor, och det är det man vill komma åt. Och då går man fram på ett sätt som gör att man tror att man kan få folket med sig. Att man låter, det här låter instinktivt. Som många kan tycka att men vad har religion i skolan att göra och sådär. Och så kan man få lite kanske extra röster för det. Istället för att ta den lite mer mödosamma vägen och förklara pluralism och gränssättning. Att de två sakerna behövs samtidigt.
Mm, okej, okay. Tummen ner för liberalt förslag. Vi går vidare. Det är sommar och därmed är båtlivssäsongen i full gång. Från och med den 1 maj i år krävs det förarbevis för att framföra en vattenskoter i Sverige. Är det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt.
Dåligt.
Jag är nog för.
Både och.
Mattias, du får plädera för varför vi ska få köra vattenskoter som vi vill.
Ja, alltså det är klart att man inte ska få köra vattenskoter så att man stör och förstör för andra. Och det är ju det som har föranlett lagen, misstänker jag. Men då gör man liksom ännu en sak till liksom licensberättigad och sådär. Det är en massa saker på senare år som är det. Och jag undrar liksom, alla de här nya licenserna och sådär för att man ska få göra också de mest harmlösa saker gör ju liksom folk till undersåtar som måste be om tillstånd för allting. Och jag tycker att det är en olycklig utveckling. Det är ett sådant här slappt svar på liksom problem som förvisso ska erkännas, men det är ju bättre att gå åt dem som missköter sig än att straffa alla.
Mm. Jag tycker du ska ta på dig en sån här stor pälsmössa och säga jävla förmyndarmentalitet som han i Sällskapsresan gjorde. För det är ju sammanfattningsvis vad du säger. Men Tove håller inte med. Varför är det bra med förra bevis?
Nej, men jag tycker att jag har väldigt stor sympati för Mattias instinktiva resonemang. Och jag uttrycker mig lite så här svävande eftersom jag inte riktigt har tänkt färdigt. Men det är väl just det, att, precis som Mattias är inne på, att skälet till att det här kommer fram är ju att det har varit då bekymmer, att det förmodligen också är i kombination med stort med alkoholintag och så, som gör att det kan bli mycket olyckor och tragedier och utsättande för både egen och andra fara. Och det är trixigt kring de här sakerna, därför att de flesta kör ju bil på ett omdömesgillt sätt och skulle inte behöva kanske ett förarbevis, förutom att de har tagit en, fått liksom, ja, någon form av, de skulle kunna föra sig fram utan att ha förnyade bevis. Men ja, jag är kluven. Jag blir folkpartist i den här frågan.
Det du visste inte, har någon av Mattias eller Toves pläderingar övertygat dig?
Ja, Mattias övertygade mig faktiskt. Och att jag sa både och, jag tänkte mig säga att föra bevis, med tanke på vilka det som brukar köra vattenskot, tänkte jag mer att det skulle vara intelligenstesten.
Är det Strandens Romeo som kör vattenskoter helt enkelt? Kanske det är det så. Hörrni, nästa svar direkt är så här, att riksdagen har beslutat att anonyma kontantkort till mobiltelefoner, de ska bort. Nu införs en registreringsskyldighet för att kunna knyta ett kort till en viss person. Och bakgrunden är förstås då att anonyma kontantkort ofta används för brottslig verksamhet. Vad tycker vi om detta? Är det rätt eller fel? Jag vill ha svar direkt.
Rätt.
Feksam.
Fel.
Ah, okej. Okay. Då får Peter börja, för det här är det bästa sen färdig skidat bröv.
Nej, ingen aning, men du tvingar mig att svara. nej, men så det är väl lite, det här är väl en variant på den förra frågan. Alltså, jag förstår ju vad som föranleder det här. Och så här, jag, ärligt talat, som vanlig män, om man inte är yrkeskriminell, jag vet inte ens var köper man ett kontantkort. Alltså, jag visste inte ens att det fanns.
Nej.
Det är lite som telefonautomater.
Vi frågar Mattias som kör med mycket anonyma kontantkort. vad använder du det till för skumma saker egentligen?
071-nummer.
071-nummer, ja. Det är väl... jag tycker... Just för att jag inte har koll så svarar jag instinktivt nej på nya befogenheter. Jag förstår ju också att man vill komma åt kriminella, men jag menar, problemet, den trånga sektorn nu är att polisen kan liksom inte ens öppna normala, vanliga mobiltelefoner eftersom det är en trång sektor med teknikkunskaper och annat. Och det är där problemen ligger. Men så vill man ständigt ha nya befogenheter. Och jag är skeptisk utan att riktigt ha koll.
Mm. Okej, Tove, nu fick du höra pläderingen åt båda håll här. Var landar du?
Nej, men jag tror nog att det är lite vanskligt att fatta beslut om det här. Jag tänker, det finns ju personer tror jag som har behov av att kunna skaffa kontantkort och som använder det i syften som vi tycker är väldigt rimliga. Personer som lever med hotbilder och behöver kunna kommunicera. Vi har enligt uppskattningar 250 000 barn och unga som lever under hedersförtryck. Och möjligheten för dem att kanske kunna enklare kommunicera med det samhälle som
inte stängt dem. Ursäkta att avbryta. Det här är ju inte något krav på att alla ska stå i telefonkatalogen, tror jag, utan det är väl bara att man ska registreras hos bolaget så att säga, liksom, så att det finns ifall polisen vill titta vidare så att säga.
Ja, jag vet inte. Jag är tveksam.
Ja. Du är skeptisk, som någon sa. Vi tar den sista. Regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda språk- och samhällskunskapskrav för permanenta uppehållstillstånd. Alltså inte för medborgarskap, utan för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige ska man då kunna språket och lite om samhället. Vad tycker vi om detta? Är det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt.
Dåligt.
Tveksam.
Peter? Hade ni hört om det här?
Jag tänkte mest så här, har det här fortfarande inte införts? Jag tycker det har liksom diskuterats i 2 decennier.
Ja, men det är ju medborgarskap det har diskuterats om. Det här är ju för permanenta uppehållstillstånd, vilket annan sak.
Jaha, nu. Ja, men då säger jag dåligt.
Ja, okej. Okay. Då föll på lätten igen. Mm. Nej, för det är ju en annan sak, för att medborgarskap då tänker man väl att då ska man ju delta i ett samhälle och då finns det ju fog för att säga att då ska man ju kunna språket i det samhället. Permanent uppehållstillstånd, det kan ju vara att man befinner sig i exil och inte har för, man vill egentligen bara hem men måste förvara sig själv i Sverige tillfälligtvis för att det är så. Så okej, det var en vi tyckte vi inte om. Det är som sagt en utredning som ska tillsättas, så det är inte något beslut fattat än. Men hörni, det här med samhällskunskapskrav för uppehållstillstånd leder ju osökt tanken till samhällskunskapskrav för att befinna sig på en ledarredaktion. Och jag tycker det är hög tid att utvärdera den lite. Så det har alltså blivit dags för det roliga moment som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Där vi testar våra paneldeltagare med lite allmänbildningsfrågor för att se om de ska ha uppehållstillstånd på ledarredaktionen i framtiden. Och ni där hemma kan
om det ska vara tillfället eller permanent.
Ja, tillfället eller permanent. Vad säger ni om det? Det låter för trevligt.
Oh ja.
Taggade till 1000. Midsommar är förstås temat för dagens frågor. Och då börjar vi förstås med den svenska politikens kanske mest kända midsommarprefix, nämligen midsommarkrisen 1941. Ni kanske känner till bakgrunden, de tyska kraven på att transitera en division från Norge till Finland i samband med inledningen av Operation Barbarossa när Tyskland då anföll Sovjet. Regeringen med Per Albin Hansson i spetsen sa ju till slut ja till den begäran. Här har jag 2 frågor. Den första handlar om en skådespelare. För den här krisen har ju också blivit föremål för en känd tv-film som heter 4 dagar som skakade Sverige av Hans Viljus. Men vem spelade Per Albin Hansson i den filmen?
Det är bara du som kan sånt, Andreas.
Ja.
Jag ringer en livlina. Jag ringer Andreas Eriksson.
Jo, men jag har någon svar. Får jag gissa?
Du får ingen minuspoäng det här. Nu var det så svårt att du får gissa.
Är det Ernst-Hugo Järegård?
Snyggt, Peter! Snyggt! Ja. Ett poäng. Ni kan väl tänka er honom som den här skånska Per Albin Hansson, liksom hur han förde sig. Ja, jättebra. Andra frågan på samma tema, också svår, men det är nämligen så att vad var den här divisionen, vad hade den för namn? Den här militära divisionen. Och den hade, kan man säga, ett namn med viss bäring för svensk historia också.
Först tänkte jag Nordlandedivisionen, men det är det ju inte.
Nej, men det fanns väl en sån, men det tror jag var en SS-division. Det här är en Wehrmacht, vanlig armédivision. Mm.
Jag vet, men det är för att jag googlade.
Tove, får, minus 10 poäng. Och,
vad får jag för min ärlighet då?
Ja, du får plus 10 poäng, så du får ta plus minus 0. Mattias, har du något på känn här eller ska jag avslöja svaret?
Ja, alltså en gång i livet så läste jag ju Hans Alfredsons bok där det säkert nämns, men ja.
Nej, svaret är då Engelbrekt heter.
Ja, förstås. Ja.
Vi går vidare. Huruvida vi firade midsommar i förkristen tid är oklart, trots alla myter och roliga historier om fruktbarhetsdans kring fallosymboler. Men midsommar är från början faktiskt, vad vi vet i alla fall, en kyrklig högtid tillägnad en speciell biblisk person. Vem?
biblisk person.
Jag känner du uppehållstillståndet håller på att
gå upp i rök. Det blir inga uppehållstillstånd.
Vi blir okay. Stoppade vid gränsen.
En ledtråd är att den här personen föddes den här dagen ett halvår före Jesus.
Ja, Peter.
Johannes Döparen.
Peter.
Ja, men vad fan. Ja, Johannes Döparen var det ju jag skulle säga.
Ja, men Mattias tog hem poängen där. Så då står det 1-1 mellan Peter och Mattias. Vi fortsätter. Traditionellt midsommarfirande, lite mer traditionellt sådant, nämligen Anderssons berömda målning Midsommardans från 1897, som visar dans i midsommarnatten i Dalarna. Men vilken dans är det som dansas av paren på tavlan?
Ja, jag tar en Peter.
Ja.
Schottis.
Nej, det är det inte.
Nej.
Det är det inte.
Vad finns det, Tove?
Ja.
Polka?
Ja, det är ju nästan rätt. Det är polska.
Okej. Okay.
Snyggt Tove, då står det 1-1 helt enkelt. Gå vidare. Midsommarafton 1986 i Sverige gick i moll då landet skakades av mordet på den 21-åriga Ronny Landin som misshandlades ihjäl av skinheads på Nixtabadet. En av de dömda skulle sedan bli ledande inom den svenska vitmaktrörelsen. Dådet räknas ofta som en första i en lång rad våldsdåd med högerextremt motiv. Men i vilken stad ligger Nixtabadet? Är det här bekant händelsen? Ni minns den, kanske?
Svagt, faktiskt.
Mm, nej, inte alls, faktiskt.
Vad tolkar du?
Ledtråden kan jag säga att både Tove och Peter passerar denna stad ganska frekvent av nödvändighet.
Nynäshamn.
Ja, Nynäshamn, Peter. Då ligger du i vinnarsitsen inför den sista frågan, Peter. 2 poäng. Och nu blev det ju lite tragiskt det här, men vi ska inte avsluta i moll utan i dur. Och förstås med midsommarsång. Små grodorna, kanske många hoppar imorgon. Den sången är ursprungligen en gammal militärmarsch. Men själva grodtemat kommer från en engelsk version. Men vilka är då grodorna som åsyftas i den engelska versionen?
Det
är
Peter.
Ja.
Tove.
Fransmännen.
Ja, absolut. Snyggt, Peter.
Det var ju för fan en sån här Bruno Wintzell-fråga.
Vadå Bruno Wintzell-fråga?
Ja, men en sån där som alla kan, ligger Tyskland norr om Österrike.
Nu får du klä av dig kläderna, är det det du tänker på? Ja, men det var ju för svåra frågor först, då var det roligt att det kom en lätt fråga också. Ni visste inte det här om små grodorna och att det var en engelsk nidvisa?
Jo då.
Du visste det, okej.
Det visste till och med jag.
Ja, okej. Okay. Ja. Peter, stort grattis. Du får permanent tills uppehållstillstånd. Övriga får ansöka om ett nytt nästa vecka, helt enkelt.
Det är väldigt lång kö i hanteringen just nu, kan jag meddela på Migrationsverket.
Ja. Hörrni, vi ska avsluta med dagens rundfråga. Den här, när jag spontant då ställer en fråga till er och där är ni lika spontant. Svara något trevligt och spirituellt. Nu vill jag att ni ska plocka 7 sorters blommor till midsommarkvällen, lägga den under kudden och inte drömma om en framtida partner, för hen hoppas jag ligger bredvid er, utan att någonting betydligt mer prosaiskt, nämligen en valrörelse. Hur ser era drömmars valrörelse ut och vad är det som kommer gestalta sig i REM-sömnen ifall ni lägger de här blommorna under kudden och låter midsommarnattens magi verka? Och ops, kom ihåg vad vi har sagt om Centern nu. Mattias, ska du börja med dina drömmars valrörelse?
Ja, jag var rädd att vi skulle behöva plocka 7 sorters blommor och så många tror jag inte jag kan. Men jag plockar ihop lite valmo och cannabis sativa och annat och hoppas att sakfrågor som till exempel narkotikalegalisering och annat som behövs för att slå mot gängen inte kan ignoreras av samtliga partier under en hel valrörelse.
Men risken finns för att den kommer göra det?
Ja, absolut. Det är därför jag tjatar.
Ja, det är därför du drömmer, säg. ja. Tove, låt oss delge oss dina drömmar.
Jag har 7 sorters blommor.
Ja, berätta.
1. Blå klocka. Jag vill ha en liberalt färgad valrörelse. 2. Vitklöven. Förståelse för tillväxtens betydelse för samhällsutveckling. Mm. 3. Blomman är backtimjan som man använder mot reumatism och stelhet. Och det är av egen intresse inför alla stundande partiledardebatter. Jag vill ha lite mer spirituella debatter. 4. Blomman är presskrage och det är mer billigt. Och jag vill ha etiskt genomtänkta och grundade inlägg från de som deltar i debatten. 5. Blomman är en smörblomma. Det finns vissa nordamerikanska indianstammar som har använt den här växten för bland annat bedövning. Och det tänker jag kan behövas när andra drar ner nivån. Då måste man orka stå emot det. 6. Blomman är en kärringtand som är en närande foderväxt och ger utmärkt honung. Och då tänker jag att jag skulle ha en valrörelse där man ger mer energi genom goda förslag än att dra på andras dåliga. Och 7. Blomman, jag lägger under kudden, är en rölläcka. Och den är använd då i folkmedicin som universalmedel mot allt. Den motverkar förkylning, magont, tandvärk, huvudvärk, ökar aptiten, är febernedsättande, kramplösande och blodstoppande. Och jag tänker att vi har ett bra land, men vi har försatt oss i rätt djupa problem. Så nu behöver vi en valrörelse som bidrar till att vi lyckas hitta vägar framåt.
Är det känt hur väl rörlika fungerar mot Centerpartiet?
Det kommer vi att upptäcka.
Nej, det var utmärkt, Tove. Det blir många guldstjärnor för det här. Vilken, alltså, du hade ju med dig hela herbariumet här, känns det som. Alltså. Fantastiskt. Peter, slutgiltigt.
Jag känner egentligen att Tove borde avsluta, som hade gjort sin hemläxa så duktigt och var så konstruktiv. Jag är ju den totala motsatsen. Det varnas ju alltid för att det kommer bli en smutsig valrörelse och det är amerikanska konsulter och allt det. Mm. Alltså min dröm var att det skulle bli smutsigt på riktigt.
Alltså det som Aftonbladets ledarsida alltid varnar för.
Jag skulle vilja se den liksom på riktigt. Jag tycker det var länge sedan det var en riktigt omskakande skandal under den sista månaden som liksom, ja, men som i USA pratar man om The Black Swan, alltså som flyger in och liksom förändrar hela dynamiken i den och som gör utgången väldigt oförutsägbar. Det har vi väl inte haft sen den här dataintrångsskandalen 2006 var det.
Och det skakar ju egentligen inte om jättemycket själva valresultatet, för det gick ju som många hade trott.
Absolut, och det är ju inte alltid skandaler gör det, men bara liksom att det känns som att det kan hända väldigt mycket, tycker jag, livar upp.
Men du slår en signal till Moskva och hör ifall de där har några planer på svarta spanar som ska dyka upp. Det är inte omöjligt att de har några på lager.
Nu landar de i Östersjön.
Eller så får jag leta fram några nya dokument på regeringskansliet.
Exakt. Hörrni, stort tack för det. Det var fantastiska midsommardrömmar ni alla har. Jag hoppas verkligen att ni kommer få drömma om det här också när ni går och lägger det imorgon. Och stort tack för att ni kom till mig och gjorde panelpodd idag.
Tack själv, Andreas.
Ett nöje. Mm.
Och jag hoppas att ni får en jättetrevlig midsommar också, allihopa. Och det hoppas jag förstås också att ni som har lyssnat kommer få. Ni som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter och eventuella midsommardrömmar. Antingen om det vi precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara ledarsidan snabel@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.